Kan inte du berätta om ett starkt träningsminne som du har?
Alla mina, eller de flesta starka träningsminnen handlar egentligen om när jag tävlade med min bebis i magen. Det blev, jag vet inte, under tiden kände jag mig cool. Och ja, jag kände mig cool när jag hade honom i magen och rockade tävlingsgolvet lite grann, tyckte jag själv. Så det är nog mina starkaste tävlingsminnen, träningsminnen och tävlingsminnen. När jag bara tävlar vanligt så är det inte så speciellt, tycker jag.
Hur gammal är din son?
Han är 1,5.
Så det är ungefär 2 år sedan?
Ja, jag tävlade, tror det blev 8 tävlingar med honom i magen.
Oj!
Den sista i 8:e månaden.
Coolt.
Då hade jag en mage.
Wow, kunde du göra allting utan problem?
Jag fick problem när jag skulle köra, ni vet, såna här GHD sit-ups.
Ja, inte så
skönt.
Eller skönt.
Och, nej, det var inte trevligt. Så det gjorde jag inte. Och sen så fick jag sammandragningar av typ om jag cyklade och gå promenader kunde jag inte göra.
Mm.
Jättekonstigt. Men alltså, jag kunde hoppa dubbelhopp.
Ja, jäklar. Jag tror det är många som sitter nu och tänker så här, åh herregud, det är typ som att jag skulle göra det nu. Det är ju helt galet.
Ja.
Men det är alltså, ju så olika. Ja. Jag har haft sängliggande graviditet min senaste med just prematura sammandragningar.
Mm.
Det,
men det är ändå, jag tycker också att det är härligt, för att i vårt förra avsnitt så pratade vi just om att det här med att anpassa träningen utifrån individ, och det blir ju väldigt tydligt här att så här, det går inte att säga det här är de generella riktlinjerna för en graviditet.
Nej. Och min kropp gillade ju att göra crossfit, men den gillade inte att gå långsamma promenader. Det fick jag ont av.
Mm.
Så därför blev jag helt tokig när de sa till mig på mödravården att börja gå promenader. För att, men jag hatar promenader, jag tycker inte om det. Låt mig hålla på med det som känns bra. Liksom.
Välkommen till Styrkebyrån, Louise Cederblad Staliano.
Tack!
Det är kul att ha dig här.
Ja, äntligen. Det känns som att vi har velat få hit dig länge, men vi har inte kommit till skott.
Nej,
vi har mycket att fråga dig om.
Till skott.
Vi har liksom så här följt dig i det tysta under lång tid. Inte i det tysta, men vi har följt dig under lång tid.
Ja, kul. Jättekul att höra.
Kan inte du berätta lite om dig själv? Vad har du för bakgrund? Vad gör du idag? Vad håller du hus?
Jag håller hus på flera företag. Jag jobbar för ett företag som heter Twitch Health, som är ett privat hälsoföretag. Så jag är ute på 4 olika företag. Länsförsäkringar, IF, NCC, Frösundervik. Gör allt från föreläsa, ha PT-kunder, ha klasser, ha sjukgymnastpatienter. Mycket online nu. Och jag är väldigt blandad. Så jag är involverad i ett forskningsprojekt med Karolinska där vi forskar på psykisk ohälsa och fysisk aktivitet. Så att jag har väldigt blandat arbetsupplägg just nu, vilket är superroligt. Min bakgrund är, tänker du idrottsligt eller utbildningsmässigt?
Både och, det är kul att höra.
Jag har åkt konståkning nästan hela mitt liv, eller en stor del av mitt liv, min ungdom. Och sen blev jag dansare, dansat väldigt mycket latinska danser, salsa, bachata och så. Och sen hittade jag crossfiten som jag verkligen har fastnat för senaste, 7 åren kanske. Så det är väl min idrottsliga bakgrund. Och utbildningsmässigt så har jag pluggat danslärare, idrottslärare. Jag var 5 år i Frankrike och läste en specialutbildning de har där på deras GH då, som är i tillämpad fysisk aktivitet heter det. Och sen så kom jag på, sen jobbade jag som det 2 vändor i Schweiz och kom på att jag inte ville vara idrottslärare. Så då flyttade jag hem till Sverige och blev sjukgymnast. Pluggade till det. Pluggade samtidigt då till PT och massör och sådär. Och sen kom jag på ganska snabbt att jag ville bli mer. Så då pluggade jag lite mer. Och sen så nu är jag specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin.
Wow.
Som det heter.
Där finns det lite bakgrund att hänga upp grejer.
Mm.
Men du har ju också gjort en studie, var det din masteruppsats?
Mm, precis.
Som handlade om axelsmärta bland crossfit-atleter. Mm. Det är ju jättespännande. När var det?
2018 tror jag den blev klar. Och ja, det är superintressant. Alltså, bakgrunden kom för att jag höll på med crossfit och många jag kände kom till mig och hade problem med axlarna helt enkelt. Och började klura, alltså det fanns en del forskning på det då, det är en ganska ung sport, idrott vad vi ska kalla det, men redan då visade ju de flesta studier att axeln är den mest utsatta leden och att många får smärta i axlarna helt enkelt. Så då ville jag försöka kika lite på vad det var som orsakade det och framförallt rent terapeutiskt och se om jag kunde liksom klura ut någonting som ingen annan hade klurat ut, hur man kunde se till att, att de här axlarna skulle bli bra och kanske förebygga axelsmärta då.
Mm. Och hittade du? Kom du på någon?
Jag kom inte på något revolutionerande. Ni frågade om det var någon som hade refererat till min studie. Mycket svårt att tro det. Men det vi hittade var egentligen att axelsmärta, de som hade, jag tog då in patienter som hade ont i en axel.
Mm.
För att det är lättare att forska på det helt enkelt, eller forska, studera det. Och det vi hittade var väl egentligen, den tydligaste korrelationen var egentligen att de som hade nedsatt aktiv utåtrotation i abducerad rörelse, det vill säga att man håller armen rakt ut i 90 grader och sen gör en utåtrotation.
Mm.
Den hade en signifikant korrelation med axelsmärta. Och också nedsatt styrka i den här rörelsen.
Men är inte det generellt för alla, tänker jag nästan? Om man tänker, vi i vårt jobb när vi träffar vanliga motionärer så är ju, alltså axeln har ju blivit den nya ländryggen typ för oss.
Exakt.
Alltså nästan jättemånga har ju problem med sina axlar och precis på det sättet som du beskriver nu också.
Att de är svaga
och många har ju fått den här som numera har blivit någon så här slaskdiagnos att de har en inklämning. Exakt. Men framförallt så upplever jag att det handlar om att man behöver stärka upp runt hela området och att man inte är van att vara ute i de här rörelserna. Och när vi befinner oss ju ofta i en crossfit-miljö också, även om inte vi tränar crossfit, så är det inte så konstigt bara för oss att se runt i rummet. Nej. Och se alla de här ryckiga rörelserna som kommer då av allt från ryck och pull-ups med kipp då. Så. Exakt. Jag menar, det är ju mycket slitning där.
Absolut. Alltså, det råder inga frågetecken om varför folk får ont. Det stora frågetecknen är egentligen vad kan vi göra åt det?
Mm.
Och framförallt, finns det något sätt att förebygga det? Och jag trodde nog att vi skulle hitta större korrelation gällande liksom rörlighet och så än vad vi gjorde. Och det som var lite intressant var ju också att jag hittade att man brukar prata om en styrkeratio, ER, alltså external rotation versus internal rotation, ER-IR. Och den, i många klassiska studier pratar man om någonstans kring 0,65, att utåtrotatorerna är svagare helt enkelt än inåtrotatorerna. Och i min uppsats då hittade jag att de var upp till, alltså det var nästan en omvänd korrelation på vissa atleter, att de var mycket starkare i sina utåtrotatorer än definitivt den normalbefolkningen, men framförallt alltså till och med liksom versus inåtrotatorerna. Och då kan man börja fundera på vad kan det bero på? Ja, men man gör ju ganska mycket utåtroterande rörelser, typ ett ryck och så vidare. Men trots det, trots att den här kvoten är vriden då, så att säga, så att man är ett förhållande nästan istället för 0,65, så verkar det då ändå att var man inte tillräckligt stark, det vill säga ännu starkare utåtrotatorerna, så fick man axelproblem.
Mm.
Men sen ska vi alltid komma ihåg att vad är skillnaden, alltså vad är hönan och ägget? Fick de axelproblem för att de är svaga utåtrotatorerna, eller har de blivit svaga av sin smärta? Det kan vi ju inte veta, för jag har inte gjort en uppföljande studie. Jag har träffat dem vid ett tillfälle, eller ja, vid två tillfällen, men i alla fall.
Ja.
Men det är i alla fall intressant att det, vi utsätter kraften, eller förlåt, axeln i så, för så hårda och tuffa krafter och rörelser och repetitioner, repsantal och vikter och allt vad det är. Så att man kan behöva vrida den här kvoten ytterligare för att inte få problem med axeln.
Mm.
Så det är ändå någonting som man, om man nu lyssnar på det här, tänker jag att man i alla fall skulle kunna ta med sig det, att så här, fortsätt träna rotatorkuffen och kanske framförallt liksom utåtrotationen och kanske till och med i abducerad utåtrotation. För jag tror att ni också kanske har sett att folk står och drar i sitt gummiband här nere.
Just det.
Men man kanske glömmer att vara ute i de här tuffa lägena där vi sen har en skivstång.
Just det.
Med ganska mycket vikt om för oss. Eller där vi sen går på händer som vi tvingas göra när man ska leka crossfit. Liksom. Eller ja, det är massa saker vi gör med axlarna hela tiden. Liksom.
Det finns en brittisk fysioterapeut som heter Adam Meekins. Mm. Känner du till honom?
Ja, absolut.
Och han har ju sitt shoulder complex. Och han har ju hittat på själv ett eget namn för den övningen, just med utåtrotationen med armen som du beskrev.
Nej, han
kallar den för porn stars. För han menar att man ska lägga sig på sidan av på en bänk och korsa det ena benet över andra som stöd. Och då ligger man lite som en pinuppa och sen där jobba. Okay. Men den är ju, som du säger, det är svårt att komma upp i belastning i den. Och jag minns för många år sedan när Johanna och jag höll på att läsa om mycket så olika fystester och sånt, så läste vi om den här kanadensiska tränaren som dog för inte så länge sedan, Charles Poulikin.
Ja.
Han har ju massa såna här, det här ska du klara om du klarar det här, om du vill bänka så mycket ska du kunna floor pressa så här mycket och så vidare. Och då var det bland annat att man ska kunna göra Cuban rotation, fast då pratar vi om inåtrotation, med 50% av din kroppsvikt.
Oh,
så vi gick till gymmet, dammade på 30 kilo på en stång, ställde oss och sen bara boom, tappade vi.
Och också bara så kolla på varandra och bara, vadå, det här trodde vi skulle klara liksom. Sen bara, nej okej, vi står nu med några kilon här
Som de flesta gör när de gör Cuban rotation.
Ja.
Men det finns ju också någon saying om kettlebell bottom up.
Ja.
Att man ska klara typ hälften av det man pressar liksom.
Ja.
Att man ska, det är ju också lycka till liksom. De flesta klarar ju inte det, men det är ju absolut, det är väl jättebra att ha ett mål om att bli så stark i de stabiliserande musklerna, men jag tror de flesta kanske inte ska ha det som liksom ett väldigt realistiskt mål inom den nästa veckan i alla fall.
Nej, precis.
Jag tänker också att det är nu när många sitter hemma man sitter ju vid kontoret annars också och jobbar förmodligen. Har man ett jobb som man sitter vid datorn har man gjort det tidigare också, men nu kanske man har sämre miljö.
Ergonomi
precis, vid sitt skrivbord än vad man har i vanliga fall. Och då känns det också som att det blir kanske än så viktigt att jobba med alla de här övningarna. Att
våga. Ja, och sen så tror jag också, nu vet inte jag hur den senaste datan är, men datan från liksom de tidigare delarna av corona visar att folk också har blivit liksom mindre vardagsaktiva och kanske mer inaktiva i stort. Att man är lite svårare att bara få ihop livet liksom. Fler jobbar hemma, hur ska man samsas, hur ska man få till träningen, vardagsmotionen, man går inga steg längre.
Nej.
Jag tänker att alla de sakerna tillsammans har jättestor impact på hur folk mår just nu liksom.
Ja, det är mycket mental hälsa där också.
Ja, men det blir också, nu är det här lite också anekdotiskt, men vi har också hört att det har snackats runt lite i våran bransch om just det här med att folk som är vana vid att träna ganska tufft annars, men kanske då har kontorsjobb och så vidare, att de har börjat skada sig lite grann i träningen därför att man just har dragit ner på den här vardagsaktiviteten. Men sen går man till gymmet och kör samma program med samma intensitet som man brukar, men man har liksom tappat den här rörelsen hela tiden, vilket också då kanske påverkar gymtränandet.
Så ja, om inte annat så lär det påverka rörligheten, tänker jag, av att man fastnar i de här liksom statiska positioner väldigt mycket istället för att kanske vara upp och röra på sig, som anekdotiskt folk i alla fall berättar att de rör på sig mer när de jobbar på ett kontor och springer runt. Jag hade jobbat på ett kontor så att jag har svårt att relatera. Men jag kan tänka mig att det verkligen blir så. Är man på en stor avdelning och springer och tar en kaffe och pratar med kollegan där borta och så vidare.
Mm.
De flesta av mina föreläsningar som är ute på företag just nu handlar ju om precis det här. Att det här är ett superstort problem som folk liksom beställer in föreläsningar för att problemen existerar. Vad ska vi göra åt det? Liksom?
Mm.
Och det är ganska svåra frågor, tänker jag.
Men det är, ja, och det är jättespännande frågor. Vi jobbade lite grann med friskvård för ett spelföretag i våras.
Ja, just det. Jag hörde
som just kände också att så här, vi måste börja ta hand om våra anställda. Mm. För vi har ingen aning om vad de håller på med hemma på dagarna. Och då tänkte vi på precis det här som du tar upp nu. Så till exempel la vi in att räkna ut ungefär hur mycket du rörde dig på väg till jobbet förut. Och så lägger du in det. Det kunde vara en av utmaningarna under veckan. Sådär.
Mm.
Att, men att det behöver inte heller vara så här extremutmaningar om man ska få med sig alla. Utan just den där, hitta den där lilla saken som du har förändrat och så.
Gå till jobbet ändå fast man går en vända runt kvarteret och går hem och jobbar liksom.
Ja, jag gör det.
Ni hade ju lagt in mindfulness och grejer också, eller?
Ja, precis.
Mm. Ja. Super.
Ja, och börja på en väldigt så här basic nivå, till exempel gå ut och gå 20 minuter utan att lyssna på någonting annat än att du tar in ljuden omkring dig på din promenad. Identifiera 5 olika ljud som du hörde under din promenad och sen öka på de sakerna och sådär. Berätta lite mer om det här med företagsfriskvården, tycker vi är spännande, för att vi också gärna jobbar med sådana saker. Hur har det förändrats nu? Du sa att du var ute och föreläste mycket.
Ja, alla föreläsningar nu är ju, istället för inför en fysisk publik, så är det som kallas live-föreläsningar framför datorn.
Mm.
För mig är inte det riktigt live, men det betyder väl egentligen att jag står och pratar och de tittar. Det kan vara allt från ett Skype-möte till Teams-möte till, ja, ni fattar grejen. Så att, nej, men det stora, vad frågar du, den stora skillnaden, hur det har förändrats? Den stora skillnaden är ju att vi försöker digitalisera allt mer. Att vi landar där. Ja, någonstans blir det ju lite knasigt, för jag har ju liksom pluggat massa år bara ämnen där jag verkligen pratar, alltså så här, träffar människor på riktigt, där jag tar på folk, där jag korrigerar, där jag undersöker, och helt plötsligt ska jag försöka göra det här framför en dator. Liksom. Det är skitsvårt.
Ja.
Men det är bra, alltså man lär ju sig mycket, och någonstans så kommer ju, det här kommer ju inte ta slut imorgon liksom. Det kommer ju, 2021 lär ju vara påverkat också. Så att det är jättebra, vi behöver ju hänga med. Och Twitch som jag jobbar för, vi försöker ju liksom, ja, men hänga med i utvecklingen och ja,
precis som,
ja, men precis, och köra PT online och allt sånt där. Och framförallt se till att, för alltså mitt mål som sjukgymnast och PT och allting, precis som ni, blir ju någonstans att, hur kan jag ta den här knasiga situationen och försöka göra det jag fortfarande vill med mitt liv och mitt yrke? Och det är ju att hjälpa människor. Om det är från att se till att de inte har ont, att förebygga ont eller försöka minska deras smärta, eller bara se till att de når en bättre prestation på milen, om det är det de har anställt mig för. Ja, you name it. Men att, och sen så bara försöka göra det. Att okej, jag kan inte göra det fysiskt nu. Hur kan vi göra det istället? Så att det handlar ju jättemycket om att försöka göra exakt samma saker, men framför en dator, framför en filmkamera, och liksom försöka connecta med folk så gott det går på ett Teams-möte istället för i en konferenssal liksom.
Men känner du typ att när du har dina kanske då individuella kunder, eller när du har sådana, märker du av att det har blivit en skillnad i hur de tränar, eller känns det som att de rullar på som vanligt?
Framförallt i början, då var det många som upplevde att det var väldigt mycket svårare än förut. Många som kom helt ur sina träningsrutiner, det har ni säkert också märkt.
Mm.
Att det var många som bara, ja, går i skåpen, ja, men allt det här liksom, rutinerna stack åt fanders, och hur ska man få till och fortfarande försöka upprätthålla någon form av lägsta nivå och må okej liksom, mitt i allt det här. Nu kan jag väl ändå tänka att många, alltså, börjar hitta något nytt normalt i det här onormala. Kanske har insett vikten av rutiner, vikten av att, nej, men jag tränar måndagar, tisdagar, torsdagar, punkt. Oavsett corona eller inte. Och sen så har jag ju fortfarande fysiska PT-kunder som jag träffar, och jag har fortfarande gruppträningsklasser som vi kör kanske utomhus istället, eller vi är färre deltagare än vad vi brukar och så. Men det är ju, ja, Och vissa filmar, alltså kör vi filmkamera i gymmet när de är och tränar och jag sitter på andra sidan liksom och försöker korrigera knäböjsteknik och allt vad det är. Så att det är och väldigt det är blandat. Spännande.
Ja. Korrigera knäböjsteknik ja, på
absolut, det är
video.
Många olika kameravinklar ja. På mobilen. men alltså, det funkar okej liksom.
Mm.
Sen visst, alltså, vi vill nog alla att det ska vara som normalt igen, men just nu är det inte det.
Mm.
Och då får vi ju göra det bästa av situationen liksom.
Ja, men härligt ändå. Jag hoppas också och tänker att lite så här, att man skapar sig nya rutiner kring ja. Sin träning. Den kanske ser annorlunda ut. Både absolut. Våra träningsrutiner ser ju oerhört annorlunda ut nu skulle jag säga.
Mm.
Av att liksom, speciellt just nu.
Mm.
Och att det handlar om att så här, inse att det här är något som kommer vara normalt ett tag, ja. Även om det är en onormal situation.
Ja, exakt. Det funkar ju inte riktigt längre att bara stoppa huvudet i sanden och säga okej, men jag hör av mig när covid är borta, då börjar vi träna igen. Utan nu har ju folk fattat att okej, vad var det du sa? Vad höll du på med? PT online? Okej, hur funkar det? De hör av sig och bara, hur gör vi nu då? För att det här funkar inte längre. Jag mår inte bra hemma eller jag får inte till det själv eller vad som helst.
Mm.
Men sen finns det ju undantagen som, jag har ju PT-kunder som har börjat träna mer än någonsin mm. som liksom, nej men jag hade över en timmes resväg förut, nu är jag en timme varje dag som jag kan träna som de inte har kunnat förut
mm.
så att det går ju att vända också till någonting positivt. Jag skulle nog säga att jag på ett sätt tränar mer nu än innan covid liksom. Så att ja.
Det är olika.
Individuellt. Ja.
Men okej, för att avsluta covid-snacket, för det ska vi inte prata om. Det är ändå sorgligt, jag tycker vi pratar om det i alla avsnitt. Men för att liksom avrunda själv den delen innan vi går vidare. Vad är dina tips? Tre tips i covid-träning eller covid-situationen? Eller för att liksom...
Rutiner. Mm. Får jag bara säga tre saker? Rutiner och boka in, det är en sak.
Ja, rutiner och boka in, det är samma då.
Ja, exakt. Skapa rutiner, boka in rutinerna.
Ja.
Ingen kommer träna åt dig, man måste boka in det. Liksom. Bara fucking do it. Får man svära här?
Ja.
Nummer två blir väl att ja, det går allting går ihop. Prioritera. Vill man få till träningen, om det är det vi pratar om, jag tänker kosten kanske går hand i hand också och allt sånt där, hälsa liksom. Vill man få till det så måste man någonstans också se till att prioritera det. För än en gång, det kommer inte ske av sig själv. En arbetsdag är lång och den kan bli jättelång om man inte ser till att avsluta den. Och det är ju också ett problem. Så sitter man och jobbar hela kvällarna och hela dagarna, då kommer det inte finnas en tid till någonting alls och då kommer man inte må bra. Utan nu är klockan 5, nu slutar jag, nu går jag och tränar. Eller nu är klockan 12, nu tar jag en lunchbreak och tar en lång promenad innan jag går tillbaka. Det, så här, boka in det.
Mm.
Boka in det i kalendern.
Mm.
Okej, jag kanske bara behövde tre.
Ja, men det är bra. Det där räcker.
Ja,
det är
där.
Ja, men det är bra. Rutiner, boka in och prioritera.
Mm.
Vi har ju bjudit in dig lite för att det blir så här preaching for the choir. Men vi tycker att vi har ganska lik filosofi som dig. Eller upplever vi?
Mm.
Det är kul om vi inte har det också.
Mm.
Men lite så här i grunden, nu pratade jag om Adam Meekins innan. Han har ju någon sån här slogan som är can't go wrong with getting strong.
Mm.
Och det är på något sätt det budskapet som vi uppfattar att du också kommunicerar. Att så här, det blir aldrig fel om man känner sig stark eller om man är stark så kan man skydda sig från så mycket, till exempel skador och smärta och sådana saker. Men vi pratar ju samtidigt också nu om att många människor har ont.
Mm.
Alltså flesta har ju en skada någon gång och de flesta vanliga motionärer, eller vad vi ska kalla oss, jag är en sån också, upplever ju att man är lite skruttig då och sådär. Men vad upplever du att folk, eller nu blir det en så här ledande fråga, det ska man inte ställa, men vi kan uppleva ofta snarare att folk som har skador och ont och sådär kanske fastnar lite i att man har ont.
Yeah.
Är det någonting som du känner igen? Hur kan man jobba med de sakerna hos en person? Därför att vi kan ibland uppleva just från fysioterapihållet, för nu är det ju faktiskt så att sådana fysioterapeuter som du, som också jobbar med styrketräning, de är ju inte kanske den vanligaste som vanliga motionärer går till heller.
Nej.
Och där upplever vi att det finns ett glapp, och att vi som jobbar med personlig träning skulle kunna ha en tätare dialog oftare med fysioterapeuter.
Absolut.
Och att vissa fastnar däremellan lite grann. Man går till en fysioterapeut som säger att du har ont här, du behöver vila och sen börja med liksom lite gummibandsövningar och så vidare. Och sen så fastnar man däremellan och så kommer man liksom aldrig till oss ens heller. Alltså, hur kan man komma vidare när man har smärta?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är ett superstort problem. Och jag tror att det här är ett, kan man säga, samhällsproblem. Det är ett problem inom vården. Att om jag vore statsledare eller någon som bestämde på riktigt, då skulle man ju, alltså, varför skulle inte PT på något sätt kunna subventioneras för att det är så enormt, eller bara träning generellt. Det, alltså, vi är en åldrande befolkning som är alldeles för inaktiv och allt mer överviktig. Vi kommer behöva liksom ta itu med de här problemen innan man går till sjukgymnasten för att det är paj. Men ofta så gör man inte det, utan man väntar, det är paj, någonting är trasigt, man väntar och sen ser hon ondare och så väntar man lite till och sen när det är skitkast, då söker man hjälp. Och hade man sökt hjälp långt innan det ens blev trasigt första gången eller började smärta första gången, så hade man nog kunnat liksom, alltså, komma väldigt mycket längre generellt i folkhälsan, tänker jag, och gällande individuell smärta också. Så att, ja, det är ett stort problem. Det är ett stort glapp mellan, och sen så som du säger, det finns många sjukgymnaster, precis som det finns inom alla yrkesgrupper, som ja, vad vet jag om det är den gamla generationen, eller det är väl egentligen inte den gamla generationen. Jag är ju också utbildad på det sättet. Men det har kommit en hel del liksom senare forskning som visar att, som det är precis det som du säger, att det är bra att vara stark, att man kommer ganska långt på det, och att, att våga belasta vävnader för att få dem att bli starkare, och det är allt från skelett till leder till ligament till muskler, och att det är ett extremt effektivt sätt att rehabilitera. Och där fastnar vi bara i gummibandsträsket, så finns det ju en stor risk att, för det första kommer man ju definitivt sluta sin rehab, för det är skittråkigt. Alla som har gjort gummibandsövningar endast och enbart och fått det rekommenderat liksom 10 gånger per dag i några veckor, ja, men det kommer inte ske, utan det är väldigt, det kanske blir lite bättre och då slutar man med sina övningar och sen kommer man aldrig någonsin ta upp dem igen. Mitt mål är väldigt ofta med en patient att, jag brukar säga det ganska tidigt, att nu kanske vi kommer göra de här övningarna 1 eller 2 veckor. Sen ska vi börja försöka belasta det här så mycket vi bara kan, så snabbt som möjligt, utan att det blir värre, såklart. Men att hela tiden vara där och försöka nagga lite på gränsen och se, okej, okay, kan vi testa lite till? Ah, nej, men det kändes för mycket. Okej, okay, vi går tillbaka ett steg. Kan vi testa lite till? Och liksom, och väldigt, helt plötsligt så är de in i styrketräning utan att de ens vet om det. Och ibland får jag kommentar, men vänta, är det här fortfarande rehab? Bah, varför skulle det inte vara det? Eller så här, vi kan kalla det vad du vill liksom.
Men, och jag tänker också, är det där, det är ju så många som inte är ute i en sån miljö när man jobbar med sina kunder eller klienter.
Så är det ju.
För du har den möjligheten, men många hamnar ju i, som vi var inne på, som Clara sa, att de är, går till en person och sen så kommer de, så har de sin lapp liksom. Och sen är det så här lite svår, då blir det också en svårare, skulle jag säga, övergång till, om de sen kommer till oss.
Ja.
För att de har en information, lappen säger något, jag kan ana, men jag kan heller inte säga så här, okej, vi belastar det här. Alltså jag, så vi jobbar ju också gärna så här med, eller vi har ju flera som vi jobbar med också, där man kan ha en dialog efter godkännande, såklart, från personen i fråga. Just för det där, att kunna säga så här, okej, men det är okej att det gör ont på en skala mellan 1 och 10.
Och många diagnoser är ju det.
Ja.
Vissa diagnoser rekommenderar man ju till och med smärta vid träning, typ artros, eller rekommenderar, men det är helt okej att det gör lite ont, för att det är då man kommer få någon skillnad. Det är då man kommer få någon effekt av det. Men sen liksom hur vi ska överbrygga det här gapet mellan gummiband, sjukgymnast på ett rum, liksom ingen träningsutrustning. till att sen, ja men då lite fastnar man ju med sin gummibandslapp då som en liksom etikettstämpel. Jag har ett impingement, ja. Jag har 3 övningar som jag klarar av och that's it. Och de är tråkiga nu så jag kommer inte göra dem. Den, en sån person kommer ju svårligen, jag kanske ska gå in och testa och bli lite stark och lyfta lite.
Mm.
För ganska snabbt har man ju landat i den liksom, det här är jag. Jag har axelsmärta. Jag har impingement.
Mm.
Jag har mina gummibandsövningar som jag klarar. That's it. Jag kommer aldrig våga hålla en skivstång ovanför huvudet.
Mm.
Och det är ju supersorgligt. För att jag tror ju att man skulle ju kunna, ja, jag vet inte vad, liksom hur man ska, man kan ju inte utbilda alla sjukgymnaster, läkare är väl kanske ännu ett större problem kan jag tycka. Ofta får, kommer ju folk med en liksom magnetkamerabild eller
ja, det här ett är utlåtande. Jag.
Exakt, this is me.
Jag är sned.
Ja, exakt. Jag har en eller från en naprapat eller kiropraktor eller mm. PT eller vad som helst.
Mm.
Och så har man liksom fått den här stämpeln på sig själv, vilket gör att det kommer nog försvåra liksom vidare rörelse.
Ja.
Mm. Och det är ju bara så himla sorgligt, men jag vet inte riktigt hur vi ska råda bot på det. Mer sånt, alltså sprida information ännu mer. Liksom.
Ja, därför utmaningen för oss är ju precis som det som Johanna säger, att vi kan ju aldrig pusha gränser i Nej. Vårt jobb. I den yrkesrollen vi har. Nej. Vi kan bara göra det om en fysioterapeut har sagt det. Mm. Och därför blir det ju så svårt att vi kan ha någon framför oss som vi har en tanke om. Det enda vi kan göra då är att skicka den till en person som vi tänker den här personen kommer att pusha den här personen lite grann. Men det också, så säger vi alltid också till våra kunder att när du går till en terapeut, säg vad ditt mål är.
Ja.
För att annars kommer kanske terapeuten säga, aha, men du vill vara smärtfri i din vardag. Du måste säga så här, men jag vill bänka min kroppsvikt.
Ja, exakt.
Det är mitt mål. Ja. För då kan den också terapeuten få någonting att jobba med där den har tydligare också. Men det här vet ju inte folk om heller. Så man går Nej. Ju därifrån och så säger den personen att du har det här, du ska göra gummibandet.
Ja. Och sen kanske man också får vara lite så här, så vi har ju valfrihet här. Det är remissfrihet, man behöver inte remiss för att gå till en sjukgymnast. Eller, och säger den sjukgymnasten när du säger att ja, jag vill bänka min kroppsvikt, vad är bänk? Eller så här, nej, det kan man aldrig klara.
Mm.
Men byt terapeut.
Ja.
Alltså, seriöst. Det finns ju duktiga liksom personer. Det finns jätteduktiga PTs, det finns jätteduktiga sjukgymnaster, det finns jätteduktiga naprapater. Leta upp någon som är duktig istället för... Min lilla syster fick diskbråck och gick till en specialist i idrottsmedicin som jag är. Och jag tycker att jag har pluggat länge och är okej på träning. Liksom. Och den här människan visste inte vad ett marklyft var.
Mm. Mm. Och sa väl antagligen inte heller att hon skulle göra det.
Nej gud nej, absolut inte. När hon visade vad det var så var det så här: nej, det där får du inte hålla på med.
Mm. Men det blir
det
inte
är
så
absurd.
Också. Ja det är det. Och jag tänker att är det inte så i den här branschen också, så tänker jag att så är det väl såklart i alla branscher. Det blir bara så tydligt inom, såklart inom den branschen man är själv, om man själv är intresserad av att det händer saker. Vi säger inte längre att det är farligt att göra djupa knäböj. Alltså, men det finns ju fortfarande personer som står och säger så.
Ja.
Och det är det jag tänker i det här, att hamnar du hos en person som fortfarande är i det, nej men så här har man alltid sagt.
Mm.
Så, och de finns ju alltid, för det ja, finns de som gör någonting och sen är man nöjd där och sen så stannar man där liksom. Mm.
Och för vissa funkar ju det. Mm. Det ska vi liksom inte, alltså jag tror att det finns säkert jättemånga patienter som inte alls klickar med mig eller som inte tycker att det jag säger är bra. Och de kanske tycker bättre om den där som inte har lika bra koll på träning, för de kanske inte är så intresserade av träning själva. Och de kanske inte har dem, ja, men för de kanske räcker med att kunna gå en promenad och that's it, liksom, men fine. Mm. Men det svåra blir ju då när man vill bänka sin kroppsvikt, men då träffa på en terapeut som inte har den kunskaps, eller det kunskapsdrivet, eller man ska säga. För det handlar ju inte, alltså sjukgymnastutbildningen, grundutbildningen, den är ju ganska kass. den är bara 3 år och den är inte... Vi ska kunna lite om allting. Vi ska kunna lite om diabetes. Vi ska kunna lite om stroke. Vi ska kunna lite om neurologi. Vi ska, alltså, så att vi är inne på och nosar på allt. Men vi är inte gjorda för att bli specialister på någonting.
Mm.
Och det är så sjukgymnastutbildningen ser ut. Så går man till en sjukgymnast så kan det verkligen vara allt från Ja, precis som för en PT liksom. Det kan vara allt från någon som är superkunnig och jätteduktig för att den har ett specialintresse. Och så kan det vara någon som bara har gått PT-utbildningen, inte har någon kunskap i övrigt. Ja, och då blir det kanske inte det bästa liksom.
Men då kanske också är så att man ska tänka på det när man ska faktiskt ta hjälp. Mm. Att man kollar lite, är det så att jag har något specifikt med ländryggsmärta, att det kanske är då en person som är specifikt... Alltså beroende på, eller så här, är det träning, då ska det vara en fysioterapeut eller så som är specificerad på det. Ja. Eller om det är ländryggsmärta, då kanske det är någon som är väldigt... Alltså att, för det är lite som jag tänker när du ska gå till en PT, att du kanske väljer någon som har en mer fördjupning eller ett intresse. Ja. Men till oss kommer man ju inte om man vill ha löpcoachning.
Exakt vad jag tänker. Alltså, ja, men precis.
Att det blir lite, ligger i ens egna intresse också, så här, dels kanske på referenser eller på... liksom tips från dem, men att kolla upp lite innan man bara går, så man vet så här, vad är det som är min problematik och vad vill jag kunna göra?
Absolut.
För att det finns väl väldigt många då som kan lite av allt, som du säger. Mm. Det är ju inte något konstigt, så är det kanske många grundutbildningar egentligen. Ja. Alltså vilka yrken man än tittar på,
ja, absolut,
så kan du lite om allt, men du måste kanske lite välja att specialisera dig för att bli väldigt duktig på någonting.
Ja, men det kanske kommer i framtiden. Inriktning, tung styrketräning, inte vet jag. Men jag tänker om man söker på bland fysioterapeuter inriktade på kvinnohälsa, så kan man söka på en lista och hitta de som är inriktade på obstetrik.
Precis.
Man kanske kommer kunna göra det på träning också.
Det tror jag
också
man kan göra, till exempel typ specialister i
idrottsmedicin. Precis.
Och jag tänker att de allra flesta där har någon koppling till idrott, till exempel. Är man specialist på neurologi så lär man vara bättre på ryggmärgsskador och Parkinson eller stroke eller än vad jag är, till exempel. Så att, ja.
Hitta sin match liksom.
Ja. Mm. Och inte vara rädd att liksom säga tack men nej tack, eller tack men hej då, jag testar de här övningarna, vi ses, och så testar man någon annan.
Mm.
Det tycker jag faktiskt. Sen kan man ju inte bara byta runt heller och leta efter någon som säger att ja, men fasen, det är ingen som gav mig magic pill, jag måste göra övningar vem jag än går till. Fan
ja,
också.
Jag hittar ingen som sa att jag inte skulle göra någonting.
Nej, exakt. Men att man, så det är klart att man också behöver testa kanske liksom. Men känner man generellt, det är som att skulle jag leta en, vad vet jag, psykolog, och den människan, att jag inte får någon bra connection och vi ska sitta ner och prata, då kommer jag ju kanske gå till en kollega sen. Liksom.
Ja, men precis. Man måste ändå låta det ta tid. För det tar ju tid. Det kan ju ta lång tid.
Ja.
Men då gäller det att man känner... Man måste liksom lite tro på den resan.
Ja.
Alltså som man är inne på. Sen är det som du säger. Jag kan uppleva att många vi träffar, de har varit hos liksom 10 olika...
Ja, men exakt.
Och så
det
bara,
inte heller
inget hjälte. Och det är ingen som kan göra en lösning. Och så inser man ju då så här, du har inte försökt speciellt
exakt
länge och snart.
Har du testat övningarna någon gång?
Exakt.
Jag gjorde dem 2 gånger, de blev inte bra.
Det kommer alltid finnas.
Ja.
Men att man måste, det tar lite tid. Men just att man känner så här att det finns ändå... Och också kanske ha en klar bild när man kommer till den här personen och verkligen förklara vad det själv, vad man vill ha ut av det. Alltså,
ja.
Vad vill jag kunna göra?
Ja. Sen tänker jag också att sjukgymnastik eller fysioterapi eller naprapati eller kiropraktik eller vad vi, att jag är ju lite allergisk mot hela den här quick fix-kulturen, att varsågod, här knäcker vi ut och sen hej då, och så ses vi om en vecka igen kanske resten av ditt liv. Istället för att säga okej, men vart vill du på lång sikt? Ja, jag vill bli smärtfri resten av mitt liv, jag vill klara av att springa ett maraton. Oh, okej. Vänta, vi behöver få in dig på träning på något sätt. Vad kan vi göra nu så att du kan börja jogga 100 meter? För det kan du inte i nuläget, och då är det väldigt långt kvar till ett maraton. Och alltså ganska snabbt försöka komma in på någonting som känns lite mer långsiktigt. Men problemet är ju här att de allra flesta kanske inte vill höra det.
Nej, det är nog vår upplevelse generellt med det mesta.
Ja. Men att då är det ju ännu viktigare att man inte säljer in att nu ska du rehabba resten av ditt liv. Utan, okej, vi kommer behöva rehabba nu i några veckor för att det här ska bli bättre. Men sen ska vi fläska på. Sen kommer du, din rehab kommer bli tyngre än vad du någonsin har tränat på sikt. Och du kommer bli starkare i hela kroppen.
Det låter helt underbart.
Känner, ja. Ja, alltså det är få som tackar nej till det.
Jag vill gå till fysiololo.
Nej, men det är få som tackar nej till det. För helt plötsligt så inser man att så här, oj, det var länge sedan jag rehabbade. Men jag har ju blivit stark i mina ben. Och jag började med att ha ont i axeln. Liksom.
Men då landar vi ändå i det, i liksom det som alltid, ja, eller det som vi fastnar i alltid. Det handlar om kommunikation. Ja, alltså, att liksom, mm. om inte du som är liksom ansvarig för den här personen i dens rehab kan kommunicera och förklara vad som kommer ske, hur det kommer vara, lite vad man kan förvänta sig, alltså så här, sådana saker, då kommer det också vara väldigt svårt att sätta sig in i det. För jag tror lite som du sa innan, att man blir ett med sin skada. Det är så lätt att hamna i det här, jag är en person som har ont i knät, jag kommer aldrig kunna springa, till exempel.
Vi bara, speciellt så, om man har fått höra det av en läkare eller exakt, någon som har läst en slät röntgenbild. Liksom. Mm.
Mm. Vilket det är ganska många som har fått i liksom, facet. Att, så här, du kommer inte kunna, eller du kommer inte kunna göra knäböj, eller du kommer inte kunna göra det här. Ja. Och då är det väldigt svårt att se det där långt där framme, att man springer det där maraton. Mm. Sen kanske det är någon som aldrig kommer kunna springa ett maraton, det är ganska långt. Men springa då, för att må bra typ.
Mm.
Så att det är väl liksom, just den kommunikationen är ju så oerhört viktig också. Mm. Och ha förståelse för helheten.
Ja, och jag menar, det finns det väl också ett gäng med studier som bekräftar att det viktiga är egentligen inte vad vi gör med patienten, utan hur vi kommunicerar med patienten. Jag kan ge ett ganska basic råd egentligen, men får jag med patienten på tåget att den kommer utföra det jag ber den om, då kommer ju det rådet vara bättre än alla träningsprogram i hela världen som är superkomplicerade och jättebra uppbyggda om de inte blir utförda.
Mm.
Så att kommunikationen är ju basen i alla våra, i våra yrken liksom.
Mm. Men just det där med att få säga till någon att man kommer få fläska på.
Kanske inte säga till alla.
Nej, men det är ju precis det som man vill höra. Jag menar, hur många har vi inte haft som har haft knäskador som vi har fått istället att till exempel bänka sin kroppsvikt under tiden. Eller som har haft knäskador men har kunnat boxböja partiellt 100 kilo under tiden. Och sådär. Och det handlar ju om den nyckeln då, att där i början kunna förklara det för den här personen. Att så här, ah, vi kommer, du kan kalla det här rehab om du vill, men du kommer att få träna.
Exakt. Och det är så mycket roligare.
Mm.
För helt plötsligt så mår man ju bra hela. Alltså om vi går tillbaka till smärta. Vad är det ens som gör smärta?
Ja.
Vad är det som liksom skapar smärta? Vi vet knappt. Det är så otroligt komplext.
Mm.
Och att sociala, psykosociala faktorer som hur man mår, hur man sover, hur mycket man stressar, vilken tilltro jag har till att jag någon gång kommer bli bra och så vidare. De är ju långt mycket viktigare än vad det står på en magnetkameraundersökning.
Mm.
Och då är det så himla viktigt att man inte bara tar det här magnetsvaret som den här människan kommer med och säger oj, 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 här ser vi partiell meniskruptur, aj, 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 det här ser inte bra ut. Versus att okej, okay, här har vi lite meniskskada, okej, okay, men då kommer vi undvika den här typen av vävningar just nu initialt, för att det verkar göra ont på dig. Jag vet inte om det är meniskskadan som vi ser på den här magnetkameraundersökningen som ger din smärta, men det kan vara så, och därför kommer vi ta det lite coolers med det. Men det finns en massa saker vi kan göra för att bygga upp strukturerna runt omkring.
Mm.
Och du kommer få träna och känna att du har tränat och mår bra av det. För hur mycket händer inte i kroppen av ett rejält träningspass som är fantastiskt positiva, som kommer påverka smärtan också?
Ja.
Indirekt. Det får vi inte glömma bort. Att det handlar ju inte bara om att rehabilitera den där lilla, lilla knäsmärtan, utan vi kan ju sänka knäsmärtan genom ett jäkla pådrag av endorfiner i kroppen till exempel, och att man mår bra i övrigt och känner, ah fan, jag har fortfarande lite ont i vänsterknät, men jäkla vad stark jag blivit i bänken.
Mm.
Det gör ju att man mår ganska bra i övrigt, och det kan påverka smärtan positivt på lång sikt.
Verkligen. När vi håller i workshop så brukar vi fråga alla om de har någon skada som vi behöver känna till.
Mm.
Och då får vi alltid massa olika skador. Men så brukar vi säga det till varandra efteråt, att under den här helgen så har inte vi vetat vem det var som hade den där skadan.
Nej, exakt. För
att det är ju ofta just att folk har med sig någonting som de har fått att någon har sagt.
Ja.
Men de kan ju träna alla de här övningarna, så vad spelar det för roll?
Ja.
Men vi måste ändå fråga, för att det kan ju vara...
Ja, absolut. Och vissa gånger kanske det är någon skada som faktiskt inte... Ja, men som gör att så här, det här kanske inte är den absolut bästa övningen. Men fine, det finns ju ett övningsbatteri att ta ifrån. Alla behöver inte göra just djupa frontböj. Liksom.
Mm.
Många kanske mår bättre av ett hackskott istället, eller vad som helst. Vad vet jag? Det går ju att anpassa. Liksom.
Jag tror också att man låser sig många gånger vid det man inte kan göra. Och det är väl också en uppgift, kan jag tycka, att belysa det som man faktiskt kan göra.
Ja.
För det är också så här, när du går därifrån och har fått din diagnos, tänkte jag säga, men du förstår vad jag menar, att så här, det blir lite så här, det enda du kommer ihåg är vad du inte kan göra.
Ja.
och att du inte får.
Ja, och vad det stod, jag kommer inte ihåg vad han sa, men det var jätteilla.
Ja, mm. Jag tror det är svårt för en vanlig person, och liksom för många, alltså, såklart om man inte är specificerad inom yrket, så är det är ju svårt att själv ta då och dra slutsatser eller så här, tänka så här, jo men då kan jag ju göra det här istället. Man hamnar ju lite i att kanske inte våga, och då blir det istället värre för man gör ingenting.
Ja, och det finns ju en anledning till att forskning visar att det ibland kan vara värre att ha fått ett magnetkamerabesked än att vara lyckligt ovetande. För många gånger de där tre diskbrocken i ryggen som man inte känner av, man kanske inte behöver veta om dem. Mm. För vet man om dem så blir man ju rädd. Det låter ju för jäkligt. Och shit, jag har tre diskbrock. Ja, men då är det därför jag har haft så himla ont nu. Nej, men det är det troligen inte. För du har ont på helt fel ställen för att ha problem med det där L4-diskbrocket. Du har ont ut i din arm.
Nej, men... Det var lite som det här med ultraljud på magmuskeldelning.
Ja,
det är också så här. Det gjorde ju inget till. Det gör inget till.
Nej.
Men det är fortfarande folk som gör det liksom.
Ja gud, det finns folk som gör det mesta. But
why? Vad ska du göra med informationen? Ja. Det ska man alltid ställa sig den frågan.
Du ska få ett intyg på att man är dum i huvudet.
Ja.
Bidrar kanske inte riktigt.
Har du fått det?
Nej. Man det kanske inte får hybris av det direkt.
Nej, exakt.
Nej.
Som är ett IQ-test.
Precis.
Men nu har vi kastat lite skit på fysioterapiutbildningen. Men vi tänkte
det
fortsätta.
Det har jag gjort, det har inte ni gjort.
Men vi satt bara tysta och vågade inte säga något. Men vi har ju inte gått den heller. Men vi tänkte vi ska fortsätta kasta skit. För tycker du att det finns någonting som våran bransch, alltså personliga tränare, behöver bli bättre på?
Alltså det finns väl ingen bransch som inte behöver bli bättre på saker.
Mm.
Kan jag börja med att säga. Kan ingenting om... någonting annat om träning höll jag på att säga, men alltså vilken bransch som helst har ju en massa, alltså hur, ja, jag vet inte vad jag ska säga för skällsord som funkar i radio, men jag tycker att det finns, som sagt, PT-utbildningen är ju precis, den är ju som sagt, den är ju ännu kortare än sjukgymnastutbildningen.
Ja, det är tragiskt.
Liksom. Ja. Och jag tror att man kan bli en fullt väldigt tillräckligt bra tränare för de allra flesta. För de allra flesta behöver faktiskt bara någon som säger till dem att träna i princip.
Mm.
Om vi pratar liksom gemene man så räcker det gott och väl med en precis vanlig PT som har gått en PT-utbildning, som tycker det är kul att träna, som är duktig på att motivera och engagera. Mm. Så det räcker det för de flesta. Sen kan ju jag ha svårt att vara på ett gym där någon jobbar som PT och jag ser att den människan till exempel ger samma program till alla människor som kommer in. Det är tre kunder på raken och alla gör samma övningar och samma saker, fast att de helt, helt uppenbart har olika fysik, olika ålder, olika kön, olika mål med sin träning, olika allting. Och någonstans i min värld är ju inte det personlig träning längre. Då man missar liksom själva P-et med PT. Då gör man bara träning.
Mm.
Och det är väl helt okej. Alltså som sagt, för de flesta funkar det med träning. För de flesta behöver bara träna. Har man däremot kanske en skada som man behöver ha liksom koll på när man tränar, då tycker jag att man bör söka sig till en PT som har lite koll på, i alla fall intresse av att ha koll på något åt det hållet.
Mm.
Har man några mål att man vill bänka mer, ja då lär man ju söka sig till en PT som kan någonting om att bänka mer än att bara gå till Pelle Plutt som aldrig har bänkat hela sitt liv liksom. Och sen så tror jag att det är viktigt att man som PT inser sina begränsningar. Precis det som ni nämnde, att okej, vi kan pusha dem till en viss gräns, sen vet vi inte hur tryggt det här är. Och då backar man där och så skickar man till någon som
kanske vet hur tryggt det är. Det, jag har ju inte heller facit. Ingen människa har facit. Men att man i alla fall har lite mer liksom medicinsk utbildning inom just den leden. Så att det är väl också, är det, någon, det är de två sakerna jag kan störa mig på hos PTs. Att man tänker att ja, men du har en släpskada i axeln. Jag googlar släp. Vad heter det, sa du? Okej, vi gör de här övningarna, ser jag här nu. Liksom. Istället för att säga, nej men vet du vad, jag har inte stenkoll på rehabilitering. För jag är ju personlig tränare. Vi kan testa vad som funkar och sen så kan du också, för att vara trygg, gå till någon som har bättre koll på just släpskador, för det är en ganska komplicerad liksom, skada som jag inte har stenkoll på. Så att man inte, alltså det är ju verkligen den här klassiska, ju längre man har studerat desto mer inser man att man inte kan någonting. Jag är mitt uppe i den. Alltså. Men när jag gick ut min första PT-utbildning så tyckte jag att jag var svingrym. Liksom. Mm. Och kunde ta mig an precis vem som helst och rehabilitera vem som helst. Men det kunde jag inte. Det kan jag absolut inte nu. Liksom.
Nej, man blir mer och mer sparsmakad ju liksom, mer man har jobbat. I början hade ju vi, du sa förut att vi inte tar emot löparkunder, men jag hade ju så här rullskidor alltså, och svensk klassikerkunder som jag bara, går med i en klunga och så cyklar du.
Klunga, det är ändå bra.
Ja, alltså, då gjorde man ju allt för att man ville ha jobb. Liksom. Och nu har man ju lite mer erfarenhet att kunna säga precis som du säger, det här kan jag ingenting om. Liksom. Nej,
fast troligen, alltså, jag tänker så här, alltså, för någon som är helt otränad och har som ett jättelångt gående mål att springa, att köra en svensk klassiker, ja men fine då, alltså du kommer ju kunna hjälpa en bit på vägen, tänker jag. Så att man också liksom så här, alltså som sagt, för vi får inte glömma bort att de allra flesta är ju inte elitatleter med som vill lära sig att dra 100 i ryck liksom.
Nej.
Där de allra flesta är helt vanliga människor som bollar liv, barn, jobb, allt sånt där, och är superglada om de får in 3 halvtimmar i veckan. Och då är det ju, då funkar de flesta PTs bra. Och att våga liksom, men att ändå, ja, som sagt, våga ändå liksom individualisera träningen. Och en sista sak som jag kan störa mig på, det är ja, det här med kör. Att man, det känns som att, och det kanske är kundens fel också till viss del, att ibland känns det som att så länge jag kör slut på kunden, ja, att alla ligger och gråter efteråt, då ja, är det ett bra pass.
Ja.
Och det är ju så långt ifrån verkligheten som man kan komma, tycker jag.
Ja.
Om mitt mål är att bli jättestark och lyfta tunga 3-or, ja, då ska du inte svinga 300 kettlebellsvingar varje pass. Visst, du ligger och gråter, men du har inte, kommer inte komma jättemycket närmare ditt mål.
Nej, men jag tänker också att där är återigen, det är ju kommunikation. Och det är nog en trygghetsgrej också som tränare, att liksom våga. För jag vet också så här, alltså, mina första kunderna jag hade, när jag började jobba, du vet, de hade typ 7 olika mål de ville uppnå. Jag bara, nu kör vi. Du vet, så jag bara, här har du program för det här och så kör du det här. Alltså, ja. Idag skulle jag bara, okej, du vill göra det här och du vill göra det här och du vill göra det här. Vad är viktigast?
Ja.
Okej, då kommer du, alltså lite ja, så att...
Då får vi se på, men, fokuserar vi på det här ett ja, block och sen gör vi det här
ja,
ett block.
Och sen informera om att, så här, för jag upplever så många gånger att det är den bilden så många människor har om
ja,
träning. Att
jag vet.
Ska du träna hårt, då ska du vara helt dyngsur. Du ska typ ligga och knappt kunna få luft. Och det ska liksom vara någon som har stått och bara kört hjärnet. Och det är ju så här, alltid ett skämt på crossfitboxen. Nu menar inte jag att crossfit tror att det alltid är så. Men det finns ju också olika kategorier inom crossfit. Vissa tränar crossfit i sin helhet med teknik och alla moment, medan vissa kör metcon, liksom, och det är det man vill. Så det, och det kan man ju välja. Men jag vet att i början när vi började jobba på den boxen, så var det så här, när det fanns filmer då från till exempel något crossfit-pass, så ser man sig i bakgrunden jag och Klara, och då så har vi gjort typ 3 set på den här timmen, och så sitter vi så här emellan och käkar en jävla bulle eller något. Och, så här, och det är ju också så här, det är ju så himla liksom, de olika åt olika håll.
Ja,
alltså, det var ju det enda
fokuset. Men ni har ju helt olika mål också.
Ja. Ja. Men jag tror att det är väl det som man kanske måste vara tydlig med. Att så här, vad är målet? För det tror inte jag heller. Många vet inte riktigt vad de vill.
Nej,
man har lite kanske också byggt upp någon så här fiktiv person som man vill bli som. Eller man liksom, och jag vill göra så där och jag vill springa så där och så. Och det är svårt också att man, och rensa de där målen eller liksom förtydliga dem.
Men det är också en sak som jag kan, alltså vi stör ju oss på massa saker med våra bransch. Vi säger ju ofta till varandra så här, åh gud, vad är vi i för bransch? Det är så pinsamt. Men det många av de här större gymkedjorna jobbar ju likadant med sin så kallade PT-försäljning som de gjorde för liksom 10 år sedan, för 15 år sedan, för 20 år sedan. Okay. Vilket är baserat på att de träffar en person, talar om för den vad den har för problem, och sen säger du måste köpa ett 20-pack.
Ja.
För de jobbar med ett sånt här pyramidsystem på jobbet där allting som räknas är, det står ju till och med på väggen på gymmen, hur många timmar PT:n har jobbat. Ja, vad spelar det för roll hur många timmar de har jobbat om de inte har fått några resultat? Eller hur, alltså det kan ju vara att alla har kommit en gång på de där timmarna.
Ja,
alltså, och det blir ju också ett problem. Och det, så är det ju fortfarande. Jag pratade med en min frisör faktiskt bara för någon vecka sedan som berättade att hon hade gått till en sån PT som hade, hon är löpare. Och hade just lite ont i ländryggen.
Mm.
Och PT:n hade varit verkligen så här, ja men du kan ju, det är liksom, det här är illa typ. Mm. Det enda som kommer att rädda dig är om du köper det här paketet.
Oh,
och det är så, där kan jag bara bli så här, men snälla, ni måste göra om er affärsmodell.
Mm.
För att det är helt ointressant att tala om för någon vad den har för problem.
Mm.
Det kommer inte göra den motiverad överhuvudtaget. Vi säljer inte ens pakettimmar, att det blir så här billigare för varje.
Nej.
Vad tjänar man på det? Jo, att man står och jobbar billigare och billigare och billigare.
Ja, precis.
Vad är poängen liksom?
Alltså det som gör mig ledsen att höra, det är ju hela den här, alltså att man hela tiden jagar folks liksom rädsla. Att det är det som ska vara en köpfaktor eller vad man ska säga, och det är ju så himla sorgligt.
Mm.
Att skulle man inte bara kunna försöka få till det att de hittar glädjen i att träna, det skulle ju sälja många fler paket på lång sikt.
Ja.
Och det skulle ju också bli, det är lite som hela den här, ja men du har ett ben som är för långt, vi knäcker till det liksom, och se till att det inte blir värre, för då vi bokar in en tid nästa vecka redan liksom.
Mm.
Och det är också supersorgligt, för att man tar ju bort hela den här personens egen bestämmande och hela self-efficacyn som är så otroligt viktig, att jag har koll på min kropp. Nu börjar den här smärtan komma krypande igen. Hur kan jag? Ja just det, men jag har ju två övningar som jag kan göra för att förebygga det. Att det är jag som kontrollerar min smärta, det är jag som kontrollerar min kropp och inte fan, nu kommer smärtan igen, jag måste boka in en tid. För jag vet inte vad jag ska göra. Det är någon annan som gör det åt mig.
Mm.
Och det är lite som hela träningen. Jag måste träna för annars så kommer jag... ja, men de sa att min rygg var paj. Liksom. Jag måste träna tydligen. Så bara, tycker du det är kul? Nej, jag gör någonting som jag inte tycker är kul. Men jag måste det.
Mm.
Och jag, nu har jag dessutom köpt ett 30-pack. Liksom, ja. Som jag måste använda upp. Ja. Istället för att någonstans börja hitta... För jag tror att alla kan tycka träning är kul på något sätt. Sen tror jag vi kommer tycka olika träning är kul. Och alla kanske inte kommer tycka det är lika kul. Men jag tror att det går att hitta någonting hos alla. Och försöka snarare så här, försöka nysta i det än att nysta i hur kan jag få den här personen så rädd som möjligt så att den köper jättemånga klipp.
Men det där är ju inte bara för träningsbranschen tror jag. Jag tror att det är så i, så jag tänker på så här bilförsäljning eller vad som helst. Just det här att så här, man tror att man säljer någon slags kompetens, säger jag nu med citationstecken i luften, att visa att så här, jag vet mycket saker och jag är den enda som kan hjälpa dig med det här. Och det gör att personen liksom hostar upp med plånboken. Och det är ju väldigt tråkigt. Jag sa till min frisör så här, för hon är verkligen den här typen som är så här, jag vet inte vad man gör i ett gym, men springer mycket och ganska fort och långt. Och då sa jag, ta en sån här D-ball liksom. Och så kastar du den över axeln ett par gånger, och så kastar du den i golvet, så kastar du den i väggen åt sidan, och så går du med den fram och tillbaka, och så gör du det 20 minuter, säger jag. För att ta in på gymmet. Liksom, du behöver träna.
Inte vara så himla komplicerat heller.
Bålen, liksom, träna.
Mm.
Och hon var helt chockad. Liksom.
Mm.
Men hon hade ju inte gått tillbaka till det här gymmet efter att hon var och träffade den där PT:n.
Så det funkade inte ändå?
Nej, exakt. Så det finns mycket att säga.
Det är väl en till sak att man ska försöka få folk att inse att det behöver inte vara så himla svårt heller.
Mm.
Visst, det är klart att man kan göra det jättesvårt, men man kan också göra det ganska simpelt. Liksom. Man kan göra knäböj med någonting tungt, typ en D-boll. Liksom.
Ja.
Och det behöver inte vara så mycket svårare än så. För de allra flesta så räcker det.
Istället för att ställa en så här vinglig löpare i så här draken och stå och säga så här, titta vad du vinglar.
Ja, på en balansboll.
Titta vad du vinglar här, det här är inte bra.
Vilken nu var. Smällar hit och dit.
Okej, vi kanske ska, vi kan byta ämne.
Vi byter ämne.
Men det, enkelhet är bra. Mm. Men om man vill avancera så kan man göra det. Men enkelhet är nummer ett.
Hur ser din egen träning ut just nu? Du sa lite innan att du till och med kanske tränar mer själv nu också under pandemin.
Ja, alltså på ett sätt. Och det är ju de negativa aspekterna, att jag inte har lika mycket fysiska kunder längre. Så ja, och sen så har vi byggt ett hemmagym. Vi flyttade för en och en halv vecka sedan. Så en av villorna som vi kommer över kommer nu mer bli ett gym.
Oh, lyx.
Ja, oh, vilken lyx. Jäkla lyxigt. Ni får komma och träna hos oss sen.
Ja, det är härligt.
Och sen så jobbar jag ju på gym, så att min träning är oftast, i och med att, som sagt, vi har barn, det är att får jag ta återbud eller liksom mellan kunder eller så, då ser jag till att jag tränar då. Och sen så leder jag i klasser varje dag som jag alltid är med på själv. Så där ser jag till att jag får egen träning också. Och det är faktiskt, det började så för att jag var tvungen att operera halsen. Jag höll på, det gick jättemycket problem med mina stämband. Jag lät klassa i jättemånga år. Och då insåg jag att om jag bara står och tittar på folk som tränar, då blir jag så sjukt exalterad. Så jag bara skriker och hejar och sen kraxar jag, och sen så har jag ingen röst längre. Och det blev så väldigt många år fram och tillbaka tills jag var tvungen att operera mig. Och då sa de att så här kan du inte hålla på längre. Och då insåg jag att om jag tränar själv med dem, så blir det jag fått som feedback, men det är, de kanske inte vågar ge mig negativ feedback, men det jag fått som positiv feedback är att folk säger att det är kul, för då tävlar de mot mig och liksom att man peppar varandra och vi kör som en grupp liksom. Och då kan jag inte skrika så mycket själv heller. Jag orkar liksom inte det. Så där har jag lite egen träning också. Och sen så försöker jag köra, ja, teknik liksom, CrossFit någon gång om dagen också, om det går. Men det är mycket pussel liksom, med familj och heltidsjobb och ja, så. Så cyklar jag väl 1-3 mil om dagen. Jag tar alltid cykeln året runt liksom. Så jag får bra vardagsmotion också.
Snyggt. Men har du något mål med träningen just nu?
Målet är väl att när tävlingarna kommer igång igen så vill jag hålla mig kvar på en bra placering i Sverige i CrossFit. Jag tävlar i Masters. Jag är 37, så jag tävlar i 35-40. Och med lite tur så blir det roliga tävlingar snart igen, som inte är framför datorn utan, ja, som är på riktigt.
Det har varit mycket digitalt i CrossFit också, va?
Ja, jag har varit... göra den sista sån här, ja, vad ska man säga, sanctional, som är någon slags kval då till det här, vad vi ska kalla games nu, någon typ av VM eller ja, hur man nu benämner det. Och den har jag göra i London i februari, och sen kom corona. Och sen har det varit dött. Ja, förutom de här lilla GameStop med några få personer. Så att jag hoppas helt enkelt på en jätterolig tävlingssäsong 2021 eller 2022. Mm. Och att jag då ska ha hunnit liksom fortsätta bygga upp kroppen och bli starkare. Och, så att det är väl mitt primära mål, att liksom bli bättre på CrossFit. Och sen så på köpet så tycker jag att det är sjukt kul pressa mig själv och träna med kompisar och tävla mot kompisar och att se vikterna bli liksom tyngre på stången.
Men det är väldigt mycket en publiksport, CrossFit.
Ja.
Så jag tänker, det måste också vara, för det har vi pratat om med Johannas tävlingar, att det är svårt med de här digitala på det sättet. Det blir inte samma sak.
Nej,
när publiken inte skriker. Ja. Liksom.
Det är det som gör att man typ alltid persar på tävling. Att
ja, men det blir det extra. Ja. Liksom. Man får en lite adrenalinkicken liksom, och ja, det går inte att jämföra.
Nej.
Av att liksom det skulle vara helt tyst och så behöver man signalerna, så ska man gå fram där och ingen skriker typ,
nej,
släpp inte stången.
Nej, precis. Och alla de här där man behöver pressas in i kaklet vad gäller flåset, det är ju, alltså kör man själv en workout, ja, versus om man bara kör med en kompis bredvid, det är liksom, det kan skilja minuter.
Ja.
Bara för att man är en lat jäkel innerst inne liksom.
Men det är kanske någon som kommer på till nästa år, någon sån här superuppdelad publik utomhustävling där alla, ja, får köra i en egen ruta,
ja,
och man typ kör dit utrustningen i så här masker och allt fullblown utrustning, och sen får man liksom stå i sin ruta, men man kanske ändå
direkt liksom.
Exakt. Ja, men för det är ändå, CrossFit-tävlingar är ju ofta utomhus också, ja, när det, men är precis, bra väder.
Absolut, alltså det går ju säkert att liksom,
ja,
lösa på någon vänster. Och jag, det finns ju också tävlingar som är ganska så här, att det inte är så jättemånga människor på plats liksom. Så att, alltså, det borde ju nog gå att fixa. Men sen är det hela det här Å andra sidan så får man kanske in pengar på att det är publik där och så, och då har man inga intäkter, och vem vill lägga ner jättemycket jobb för att fixa en tävling och inte få några pengar för det liksom. Det finns ingen människa som vill det. Så att det är ju sådana aspekter också.
Ja, det är mycket som
Jag tror ju tyvärr att det är 2022 som blir. Men ja, vi får se.
Men vi kan avsluta med en tyst minut.
Om man har kvar. Ja, gud alltså. Ja, vi får se.
För alla inställda tävlingar, eller vad tänkte du?
Ja, exakt. Precis. Precis. För det rådande läget. Nej, men jag måste ändå säga att jag blev väldigt peppad. Min äldsta dotter körde en gymnastiktävling nyligen. Innan sånt också ställdes in då. Och då gjorde de faktiskt så att de sålde livebiljetterna med Swish till föräldrarna. Och de sålde svinmånga biljetter. Okay. Och föreningen var jätteglada efteråt. För det är ju såklart också en stor intäkt för dem. Alltså folk, jag upplever ändå att det finns en betalningsvilja för folk att bidra till verksamheter som man förstår att folk ändå lägger in mycket energi och så på. Så det var någonting positivt i alla fall.
Det finns mycket, alltså jag tror att det finns nog många saker som kommer komma ur detta med, alltså att det blir bättre efter. Men just nu är vi mitt uppe i det och har kanske svårt att se det liksom.
Ja,
men absolut.
Men för att avsluta, var hittar man dig någonstans för de som är supernyfikna på dig nu?
Då skulle jag säga Instagram är den bästa kanalen. Där jag heter Fysiololo, för Fysiololo med F på upptaget. Kommer hon få jättemycket följare? Nej, så jag PH Fysiololo då. Där jag... Ja, jag är väl sådär aktiv. Jag lägger ut inlägg när jag har tid och lust, och jag gör det verkligen bara för att jag tycker det är superkul liksom.
Men du lägger ut skitbra inlägg. Jag ska köra idag faktiskt, för jag har ju nu blivit en sån här hemmatränare. De här gummibandsviktade armhävningarna tänkte jag.
Nice.
Perfekt. Även perfekt för hela liksom,
jättebra för bänkpressen,
protraktionen
också.
Och allting där. Ja, ja, men alltså armhävningar hemma, hur mycket kul kan man göra med dem?
Nej, inte så mycket. Hemmaträning, det som säger det ordet en gång till.
Dålig träning. Men alltså, jag rekommenderar verkligen ditt Instagram. Det finns superbra tips. Allt från just beefcakes som vill lyfta hur mycket som helst till bara enkla övningar för hur man kan må bättre framför datorn.
Super, vad kul.
Ja.
Tack.
Men Bamse, tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Tack,
det var kul att snacka lite.
Ja, jag har rantat runt lite här.
Bra, det gillar vi. Okej, nu säger jag hej då.
Hej då.
Hej då.